Mardrömmen, döden och hoppet som försvann. Av Torgeir P. Krokfjord. Nyhetsreporter på Dagbladet. Inläst av Björn Lövgren. För Saga. Historien om Joshua French och Tjolstov Moland i Kongo. En mardröm i allt för många akter. Om två män som vill genomföra sin dröm. Om en chaufför som blev skjuten och dödad. Och om ett hopp som allt mer försvinner. Kunde tiden i fängelset äntligen vara över? Frihet. Dagsljus. Ett nytt land på andra sidan Kongofloden. Ett nytt öde efter 5 års helvete. Joshua French och Tjolstov Moland hade planer att rymma ända sedan de första dagarna i Kisangani 2009. Men de hade aldrig satt sina planer i verket. Nu var det dock på riktigt. Joshua French var ute, ensam, på öppen gata i Kinshasa. På fri fot för första gången sedan sin livs värsta sommar mer än 5 år tidigare. Vakterna menade att French klättrade över det mer än 3 meter höga staketet som omgav huset, där han i all hemlighet avtjänade sin livstidsdom. En verklig prestation i så fall, eftersom norrmannen, trots att han varit fängslad i ett privat hus, var fysiskt och psykiskt nedgången efter sin årslånga, närmast Kafka-liknande mardröm. Myndigheterna tror att norrmannen hade Kongofloden som mål. Den trafikerade handelsfåran som skiljer DR Kongo från grannlandet Kongo-Brazzaville. Genom att muta en fiskare eller handelsman kunde French ha rest obemärkt över floden och ut ur landet. Som med flera av omständigheterna i det så kallade Kongo-ärendet kommer vi antagligen aldrig att få en 100-procentig säker variant av verkligheten. Men så mycket är klart att vakterna som passade på French vid 11-tiden på förmiddagen den 3 augusti fick det telefonsamtal de minst av allt ville ha. Joshua French hade rymt. Ge er ut och hitta honom. Nu! Då arrangemanget med privat avtjänande kom till stånd på våren 2014 var det hela 14 vakter som vid varje tidpunkt vaktade French i privatbostaden. En blandning av soldater, polismän och personal från underrättelsetjänsten ANR. Efterhand som det blev allt mindre av såväl matförsörjning som pengar till löner reducerades antalet vakter. Då French rymde var det bara några få kvar i huset. Vakterna berättade för Dagbladet att de vanligtvis inte brukade se så mycket av French eftersom han satt inlåst i den ena delen av huset och de själva satt och vaktade vid dörren och vid porten till huvudingången. När de på söndagen öppnade dörren till rummet där den livstidsdömde västlänningen uppehöll sig var rummet tomt. En soldatkollega som var stationerad vid Ndolo-fängelset hade varit på väg hem i en av de överfyllda, risiga men till synes evigt rullande minibussarna som trafikerar de dammiga gatorna i Kongos huvudstad. Inte långt från Kongofloden hade minibusschauffören observerat en mager vit man som gick längs vägen. Soldaten kände omedelbart igen French och beordrade busschauffören att stanna. Då soldaten skulle gripa French ska han ha satt sig i motvärn allt vad han orkade. En grupp civilklädda poliser ska ha kommit till platsen och tillsammans med soldaten fick de tag i French och fick honom under kontroll. Han kördes till Ndolo-fängelset. Den privata lägenheten kunde han glömma och blev buren in i den 10-mannacell som han tidigare hade suttit i ända tills utrikesdepartementet och dess specielle sändebud Kai Eide hade förhandlat fram arrangemanget med privat fängelse.